Evangelietext som hör till den här helgen. Det är från Lukas evangeliet och den handlar om Johannes döparen. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trachonitis och Lucianias i Abilene. Det är lättare att läsa tysten högt. Och när Hannas och Kajafas var överste präster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen: bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas. Och steniga vägar ska jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem: huggorms yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er: vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågar honom: vad ska vi då göra? Han svarar: den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade: driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom: och vad ska vi göra? Och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem: pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöj er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara Messias. Vi ber. Jesus, tack för ditt ord som vi får ta del av här idag. Herre, vi ber att det ska få bli levande för oss och att du ska få säga det som du vill ha sagt. Och vi ber att det andra, att det bara ska få sjunka undan, Herre. Tack, Herre, att du vill tala till oss. Amen. Att bana väg, det handlar ju om att göra väg för att undanröja hinder. Igår var jag och våra döttrar på Frölunda torg och skulle handla julklappar. Och där kunde man önska att någon skulle bana väg för en, för där var det fullt med folk. Johannes, han hade ju till uppgift att bana väg för Herren. Men jag tänker att det finns också en uppmaning till dig och mig i det. Och jag vill idag lyfta två aspekter av det här. Jag vill säga någonting om hur vi kan bana väg för Gud i vårt egna liv. Men också hur vi kan bana väg för eller till Gud i andras liv. Så för det första, hur kan jag bana väg för Gud i mitt eget liv? Och om du redan känner Jesus så kanske du tänker så här: varför ska jag göra väg för någon som redan har en väg? Men jag tror att det är så här. Om jag går till mitt eget liv så ser jag att om jag inte aktivt jobbar för att ge Gud plats i mitt liv, så är det precis som att hans utrymme bara minskar och minskar. Jag har en bild här på en stig. Och den ser ju fin ut. Men om man inte gör någonting åt det där, så vi kan ta nästa bild, så kommer det se ut så där efter ett tag. Och jag tänker att det är lite likadant med ditt och mitt liv och utrymmet för Gud. Att vi behöver göra någonting aktivt för att hålla vägen öppen för Gud. Med alla bilder så finns det nästan en baksida. Och det finns det även med den här bilden. Och det måste jag kommentera. För tillvägagångssättet för att ha en sån där fin och bred väg som var, till skillnad mot en sån här väg, det är ju att rensa. Rensa, rensa, rensa. Men jag tror att i våra liv i relation till Gud, för att hålla vägen bred, så tror jag snarare det handlar om att ge plats för det goda som vi vill se. I förhållande till det här så skulle det ju kanske, vi kan ta nästa bild, se ut så här då, att man bara fyllde på med mer och mer grus. För det är ju gruset vi vill se, men det blir ju inte så framkomligt om vi gör på det sättet med en stig. Men i våra liv så tror jag att det handlar om den principen att ge plats för det som vi vill se. Och därför så tror jag att det är viktigt att hitta vägar där vi kan ge plats för Gud. Och jag ska ge mig på att säga några saker som jag tror är bra för oss alla. Det finns fler sätt och det är ingen rangordning i det jag säger. Men jag kommer ändå lyfta fyra olika sätt som jag tror faktiskt är bra för oss alla för att ge Gud utrymme. Och det första jag vill lyfta, det är en kristen gemenskap. Jag tror att vi behöver en kristen gemenskap för att bana väg för Gud. Att det är en hjälp för oss. Både det stora sammanhanget men också det lilla sammanhanget. Jag tror att gudstjänsten här har en viktig roll. Och det har varit en debatt i dagen det sista kring gudstjänstens roll. Och Daniel Röjos skrev i en debattartikel så här i dagen den 15 november. Jag ska se om den kommer på. Nästa igen, den ja. Nästa där är det. Den, precis. När jag växte upp i frikyrkan hörde jag ibland appeller som ville klargöra hur man egentligen blir en kristen genom att betona vad det inte handlade om. Ofta betonar man att man inte blir en kristen genom att gå till kyrkan, lika lite som du blir ett flygplan genom att bo i en hangar eller en hamburgare genom att gå in på McDonald's. Jag tänker att vi kanske mitt i vår iver att kommunicera vad tron handlar om ibland gick bort oss och missade en viktig poäng i kristen tro. Även om du inte blir kristen bara genom att besöka en gudstjänst, så är det ett naturligt uttryck för att vara en kristen att man regelbundet går på gudstjänst. Och det har kommit en del respons på Röjos artikel och jag kommer inte ge mig in och kommentera den. Men jag tror personligen att Röjos har en poäng i det han säger. Visst kan du vara en kristen utan att gå på gudstjänst. Men att gå på gudstjänst hjälper oss att bereda vägen i våra liv för Gud. Och i Bibeln står det också så här. Låt oss inte försumma våra sammankomster, som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta så mycket mer som ni ser dagen närma sig. Att ta sig tiden och gå på gudstjänst, att sjunga med i sångerna, att lyssna till predikan, att ta en stund för eftertanke, det tror jag spelar en viktig roll i att bereda platsen för Gud. Men jag tror också att det är väldigt bra att gudstjänsten får kompletteras av en mindre gemenskap. Och det kan ju ta sig olika uttryck. Det kan vara en hemgrupp eller några vänner där du kan faktiskt samtala. I det här forumet så är det ju mest jag som pratar. Men man kan ju behöva få prata och diskutera och vända och vrida på saker tillsammans med några. Och det tror jag också är jätteviktigt. Och där man kan få be tillsammans och för varandra. Utöver det som jag har sagt här så ska jag också dra in religionspsykologin i det här. För vänder man sig till religionspsykologin så säger den att om du vill bevara tron så behöver du dela den med någon. Religionspsykologin svarar inte på om tron är sann eller ej, men den förklarar hur vi fungerar rent psykologiskt. Och då visar det att om du inte delar din tro med någon så kommer den på sikt att dö ut, säger forskning. För så viktig är gemenskapen för att vår tro ska bevaras. Den kristna gemenskapen är viktig för din och min tro. Den andra saken som jag vill lyfta, det är bönen. Alla relationer hålls ju vid liv genom kommunikation. Om vi aldrig pratar eller aldrig möts så blir det ju till slut på sikt inte så mycket relation av det hela. Och vi behöver kommunikation med Gud. Vi behöver få uttrycka vår längtan och det vi har på vårt hjärta. Men jag tror också att vi behöver få vara stilla inför Gud och höra vad han har att säga till oss. Att våga vara tyst inför Gud faktiskt också och lyssna till honom. Och det leder oss in på nästa steg och det är bibelläsningen. Alltså, vi får ju ha Guds ord. Vi tror ju att Bibeln är Guds ord och vi får ha det hemma. Dit vi kan gå och läsa vad Gud vill säga till oss. Och när man läser Bibeln så kan man ju läsa på olika sätt. Man kan läsa långa avsnitt och man kan läsa korta avsnitt. Ibland finns det en poäng med att läsa liksom ett längre stycke för man får en liksom överblick och en förståelse för sammanhanget. Men för mig så har det varit utmanande att faktiskt våga stanna vid en liten, en kort text. Och inte det här att man bara ska ta sig igenom det. Utan våga stanna upp och leva med en text. Och det finns en övning som heter Lectio Divina som kan vara ett sätt, en hjälp för att stanna vid en bibeltext och leva med den. Och jag har skrivit ut en sån här liten manual. Om det är någon som tycker att det hade varit spännande sätt att testa och läsa Bibeln så har jag skrivit ut några sådana som man kan ta här sen. Det finns ju olika sätt att läsa, men att hitta det där man stannar upp lite inför bibeltexten, det tror jag är nyttigt. Det fjärde sättet som jag vill lyfta, det är att dela med dig av det du har och visa omsorg om andra. Johannes är ju ganska rak på sak när han kommer, när folket kommer till honom. Och han kallar dem huggormsyngel och jag undrar hur många av oss som hade stannat kvar efter att ha fått en sån kommentar. Men de stannar kvar och frågar, jaha, vad ska vi göra? Ja, och hans svar är inte särskilt inlindat, nästan lite obehagligt rakt. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Det är utmanande. I min garderob hänger det mer än en skjorta. Johannes vill få folket att vakna. De har lutat sig mot att de är barn till Abraham. Att de har ett släktskap som liksom räcker. Men Abraham, eller men Johannes vill få dem att förstå att det räcker inte bara att vara släkt med Abraham. Johannes vill säga att tron behöver också ta sig uttryck i praktisk handling. Och Jesus han uttrycker på väldigt många ställen sin omsorg om de minsta, om de svaga och om de fattiga. Och hans önskan är att vi ska göra detsamma. Genom att avstå något för någon annan så tror jag faktiskt också att vi banar väg för Gud i våra egna liv. Och Jesus han är inte jätteförtjust i egoism och girighet. Och ett väldigt bra botemedel mot det är faktiskt att ge av det vi har. De här fyra sätten, det tror jag faktiskt är bra för oss alla att göra. Sen kan det ta sig olika uttryck och vi fungerar på olika sätt. Men jag tror att alla de här sätten är bra för oss och banar väg för Gud i våra liv. Och även om vi gärna vill vara nytänkande och känna att vi lever på 2000-talet och så finns det kanske gamla hjulspår som är värda att gå i. Det finns vägar som andra har visat och trampat upp som är värda att följa. Det kan vara värt att följa den där stjärnan som någon annan har visat på. Vi måste inte alltid komma på allt själva. Och kanske att någon blir lite frustrerad och känner, vem är du att stå här och säga det här? Hur ser det ut i ditt eget liv, Josefin? Ja, kan man fråga sig. Men jag har tagit mod till mig idag att faktiskt vara lite konkret och säga de här sakerna. Det finns ju en tendens idag att alla sätt är lika bra och allt är lika bra, bara det känns bra för dig. Men i ärlighetens namn så tror jag inte riktigt att det är så. Om man ska bygga ett hus, Matte, då finns det väl bra och dåliga sätt att göra det på, eller? Eller om man ska köra bil så finns det bra sätt att köra bil på och det finns dåliga sätt att köra bil på. Och likadant tror jag faktiskt att det är med livet med Gud. Det finns bra sätt och så finns det mindre bra sätt. Alltså, Gud har visat oss på vissa vägar. Och tittar vi på de som har gått före oss så har de också visat på hållbara vägar. Inte alla, men en del. Men jag tänker att vi är dumma om vi inte lyssnar på detta och tar lärdom och lär oss av det som Gud har visat oss och det som de som har gått före har visat oss. Så vill jag säga någonting kort också om hur vi kan bana väg för Gud eller till Gud i andras liv. Johannes hade ju till uppgift att bana väg för Herren. Och det citeras ju från Jesaja. Orden som talar om hur vägen förbereds, den rätas ut, nivåer jämnas ut och marken blir slät. Hur kan vi få vara med och göra det för andra människor? Och där har vi bönen igen. Även här tror jag att bönen spelar en stor och viktig roll. Jag tror det är ett utmärkt sätt att be för någon. Att det är ett sätt att bana väg för Gud. Men jag tror inte att det slutar med bönen. För kristen tro är väldigt mycket händer och fötter. Och nästa steg, det handlar om att visa omsorg. Jag tror att visa praktisk och konkret omtanke och omsorg om någon. Det är också ett sätt att bana väg för Gud i någon annans liv. Och här vävs det ju samman hur jag banar plats för Gud i mitt eget liv. Och hur jag kan bana plats för Gud i någon annans liv. Alltså både bönen och att visa omsorg om någon annan, det har båda effekterna. Ett annat sätt att bana väg för Gud i någon annans liv, det är att bjuda med dem till vår gemenskap. Kanske hit till gudstjänsten eller till en hemgrupp eller någon annan form. Och här tror jag kanske att vi behöver få lite bättre självförtroende att våga ta någon med oss. Och också vara medvetna om att det är vi tillsammans som skapar den där miljön som gör att vi känner oss trygga och tar med någon annan. Det är vi som skapar det. Ett ytterligare sätt det är att inte sätta upp hinder. Johannes han hade ju till uppgift att bana väg. Vägen skulle rätas ut, nivåer skulle jämnas ut och marken skulle bli slät. Låt oss inte sätta upp onödiga hinder. Låt oss inte rida på höga hästar eller låtsas vara mer fromma än vad vi är. En man som jag känner brukar skoja och säga att innan jag blev frälst så hade jag ingen moral. Och sen så när jag blev frälst så fick jag dubbel. Och kanske så ligger det någonting i det. Vi är ju alla i stort behov av Guds nåd. Och låt oss inte liksom försöka dölja det. Utan låt oss istället vara förmedlare av den nåd som vi själva har fått möta. Och till sist, var lyhörd för Gud. Och lita på honom. Gud har det i sin hand och vi får göra det som vi kan, men Gud är den som gör liksom, det stora. Och vi får lita på att han har saker i sin hand. Och hans vägar är inte alltid våra vägar. Och jag tänker så här att kanske vill vi bestämma oss för en ny vana som ger plats för Gud i vårt och andras liv. Och mitt konkreta tips är det är att inte göra för stora förändringar. Kan ju låta knäppt, men det vore ju på ett sätt fantastiskt om alla gick upp en timme tidigare innan skolan och jobbet och bad. Det hade väl varit något. Men jag tror att risken är ganska stor att det där inte håller särskilt länge. Och då är risken att vi känner oss misslyckade och vi ger upp och så blir det ingenting istället. För klarar jag inte den där timmen så struntar man i det helt. Men att våga göra den där lilla förändringen. Att se, kanske kan man läsa Bibeln någon mer dag i veckan. Eller kanske gå på gudstjänst någon mer gång än vad jag har gjort. Eller. Och där får man ju utgå från sitt eget liv och sina vanor. Men att våga göra den lilla förändringen. Ni som har varit till sjöss, ni vet ju att om man ska åka långt så innebär ju en liten ändring i riktningen. En väldigt stor skillnad i vart man kommer. Alltså ska jag bort till USA och börja här och så ändrar jag min riktning aningen, så kommer jag inte komma till New York om det var det jag hade tänkt. Kommer jag någon annanstans? Alltså de små förändringarna gör stor skillnad i längden. Jocke, han kommer spela någonting för oss här nu och jag tänker att ta den här stunden och fundera över om det finns vanor i ditt liv som du vill liksom slå fast, fortsätta med. Om det finns nya vanor som du vill ge rum för. Vanor som bereder vägen för Gud i ditt och andras liv. Och ska du göra förändringar så gör små förändringar som är möjliga att genomföra. Och ett tips är faktiskt också att kanske skriva ner det där vad du drömmer om. Eller berätta det för någon. Det kan också vara ett sätt liksom att på något sätt förankra det där som du drömmer om. Och när vi faller och det inte blir som vi har tänkt så får vi lita till Herrens nåd. Den är ny varje dag. Och han ger inte upp på oss, även om vi själva gör det.